Jó reggelt kívánok, elnök úr! Gratulálunk az eredményhez!
April 2026, några dagar efter det ungerska valet. Ungerns nyvalde premiärminister Peter Modjar sätter sig till rätta i den statliga kanalen M1s tv-studio.
Jó reggelt kívánok, szerkesztőasszony!
Det som sen följer ska gå till historien.
De ami itt folyt 2010 óta, ami után Göbbels.
Det som har pågått på den här kanalen sedan 2010 hade fått Josef Goebbels eller Nordkorea att slicka sig om läpparna. Inte ett enda sant ord har uttalats, säger han, och ignorerar nyhetsankarets invändningar. De offentligt finansierade ungerska nyhetsmedierna var hårt kontrollerade av Viktor Orbán under hans 16 år vid makten. Propagandakanaler som enligt Peter Modjar smutskastat honom och vägrat bjuda in honom. Och nu, med sin nyvunna makt, är Modjar ute efter hämnd. I direktsändning deklarerar den nyvalde premiärministern att han tänker stänga den statliga tv:n och radion.
Hogy ennek a hazugsággyárnak a Tisza kormány megalakulása után vége van.
I Ungern börjar nu ett nytt kapitel där Orbán-eran ska städas bort. Men hur gör man upp med ett auktoritärt styre utan att själv bli likadan? Jag heter Filip Kotsamboikidis och det här är Konflikt om Ungern efter Orbán.
Ja, vi kör nu här på en liten men fint asfalterad väg med grön lummig skog på båda sidor mot den här fastigheten Hotvan Pusta som Orbáns pappa sägs äga, även om många tror att det är Orbán själv som äger den.
Det här avsnittet börjar i Viktor Orbáns hemby någon halvtimme utanför Budapest.
Is it?
I think this is it.
Alltså måste säga att det är väldigt idylliskt här. Det är liksom grönt och fåglarna kvittrar och staketen är höga och putsade och murgröna som klättrar.
Jag var nyligen där för att kolla in det enorma gods som ligger där och som varit ganska skandalomsusat.
Ja, det är någon, var någon snubbe här innanför det. Grindarna som tittade mellan de centimeter breda springorna ut på oss. Om man kollar väldigt, väldigt långt in så ser man som en slags boulevard bara. Och en väldig massa vackra och välvuxna fruktträd och det är väldigt, väldigt svårt då att se någonting.
Hotvan Pusta, som godset heter, uppfördes ursprungligen av ärkehertigen Josef av Habsburg men köptes av Viktor Orbáns pappas fastighetsbolag 2011. Pappan är en av flera i Orbáns närmaste krets som blivit mycket förmögna på att vinna statliga upphandlingar och tilldelats EU-pengar under Orbáns tid vid makten.
Man ser verkligen hur han smyger med oss, den här mannen här innanför staketet.
Och jordbruksmarken runt ägs för övrigt av Orbáns barndomsvän Lorinc Mészáros, som blivit Ungerns absolut rikaste person under Orbáns tid vid makten. Viktor Orbán själv har ju på pappret i princip ingen förmögenhet och säger att han inte har något med det här godset att göra. Men det är många som tror att det faktiskt är Viktor Orbán själv som äger det. Och drönarbilder har visat att många av de här kulturmärkta fastigheterna här inne har rivits och godset har lyxrenoverats med två pooler, växthus, underjordiskt garage med mera. Och så är det ju det här med zebrorna då.
So probably no chance to see the zebras from here, right?
För förra året avslöjades det att man håller zebror och antiloper här i ett slags privat safaripark. Och allt det här har ju gjort att det här godset blivit som ett slags symbol för korruptionen och överflödet under Orbán. Men ja, jag lyckades inte få syn på någon zebra i alla fall.
And now it says over there that this is a private road.
Så inga zebror och ingen Orbán. Men helt ensam på utsidan av staketet är jag inte. I en bil som drar ner rutan sitter pensionärsparet Ferenc och Ferencne Kovács. Kolla vad ogräs det växer här framför, säger Ferencne, lite förtjust nästan. Och hennes man fyller i att Viktor Orbán borde ju ha tid att ta hand om det här stället bättre nu när han har blivit av med makten. De bor precis i närheten, men de har aldrig tidigare kört så här nära godset som nu. Det är som att det här paret Kovács, som länge stöttat oppositionen, blivit lite modigare av att Orbán inte längre styr i Ungern.
Are they not sort of afraid to stand in front of the Orbán estate and say that they are pro opposition.
Det finns inget att vara rädd för längre.
Mi a munkahelyünket már nem vesztjük el.
Vi kan inte längre bli av med våra jobb om vi säger fel saker, säger Ferenc. Och jag frågar hur snacket går här i krokarna. Tror de på att det är Viktor Orbán själv eller hans pappa som egentligen äger det här godset?
Nej,
självklart är det Viktor Orbán som äger det, säger de.
Fast nämnt du gjort med dig.
Men förhoppningsvis inte länge till, tillägger paret. Den nya premiärministern Peter Modjar har ju lovat att ta tillbaka det som stulits från det ungerska folket av den oligarkklass som Modjar menar att Orbán har skapat. Paret Kovács tror och hoppas att staten ska beslagta det här godset, Håtvan Pusta. Kanske kan det bli ett ålderdomshem eller ett barnhem. Och precis som många andra av de ungrare som röstade bort Orbán i valet här i april så är de nästan lite berusade av sina förhoppningar om ett annat Ungern. Ett land som frigör sig från Orbáns järngrepp och där korruptionen bekämpas. Om bara hälften av det som påstås har stulits från det ungerska folket stämmer. Så kan det bara bli bättre nu, säger Ferenc.
Att akkor man eleve jobb lesz.
Very nice to meet you. Have a good one. Thank you, bye bye.
A leggonoszabb önként.
Den 9 maj 2026 svärs Peter Modjar in som Ungerns premiärminister och talar till anhängarna framför parlamentet.
A leghétköznapi húsvér emberek győzik le.
Den värsta sortens tyranni har besegrats av människor av kött och blod, säger han. Parlamentet, symbolen för Viktor Orbáns förtryck, tillhör nu er. Fortsätter Peter Modjar.
És most a tiétek, visszavettétek, a ti képviselőtök ülnek ott újra, minden magyar ember képviselői.
Ja, förväntningarna är nu enorma på att Modjar ska lyckas bända upp det järngrepp som Orbán tagit om Ungern. För även om Viktor Orbán nu är borta från den politiska makten så lyckades han under de 16 år han styrt i Ungern ta kontroll över både rättsväsendet och medierna samtidigt som han byggde upp en lojal affärselit. Många skulle kalla det en systematisk nedmontering av demokratin, även om mycket av det han gjort varit lagligt på pappret. Ett land som formats efter Orbans vilja och den konstitution hans parti på egen hand utformat. Men i liberala demokratier, som ju är det Modjar vill skapa, respekterar man ju spelreglerna. Vad gör man då om reglerna satts av fienden? Det första testet av hur hårt Modjar kommer att gå fram ser ut att bli de statliga medierna. Orbans propagandakanaler. I en ljus våning i Buddha-delen av Budapest, rätt nära Donaus västra strand, slår den pensionerade läkaren Mario Such på tvn för eftermiddagsnyheterna på statliga kanalen M1. Det har gått drygt en månad sedan valet och nu tar den nye premiärministern Peter Modjar, som tidigare alltså knappt syntes i sändningarna, i princip all plats.
Ja, most egy kicsit visszavett, azért az elején nagyon pulykakakas volt, most azért konsolidáltam.
Mario tycker Modjar ser lite rolig ut i sin lugg, den står liksom lite uppåt. Men det är inte lika illa som förut när han såg ut som en tupp, säger hon. Hon bjuder på scones och någon kaka med valnötter i och gullar lite med barnbarnet. Själv är hon en hård motståndare till Viktor Orbán och hans Fidesz. Men hon är heller inte någon stor beundrare av Peter Modjar, berättar hon.
Magyar Pétert láttunk. Tehát nem egy pártot láttunk, megint egy vezért láttunk.
Peter Modjar är karismatisk, säger hon, men han dominerar sitt parti totalt. Det är bara han som syns och hörs. Dessutom så tillhörde ju han också Fidesz förut, och precis som de vill han ha all makt själv, tror Mario, som till och med kallar den nya premiärministern narcissist.
Borzasztó hiú, narcisztikus, stb.
Mario, som slutade titta på de statliga medierna under Orbán-åren, ger dem en ny chans när jag kommer på besök. Och nu tycker hon nyhetssändningen framstår som relativt objektiv.
Megjelenő híreket azok teljesen objektíva, közvetíti azt, ami történik.
TV:n visar Modjars första utlandsresor sen han svors in till Polen och Frankrike. Inte som förut, säger Mario, när allt ramades in med kommentarer som slog fast att Orbáns parti Fidesz har rätt.
Szigorúan csak a tényekre szorítkozik, tehát nem kommentálja az alábeszélő sem.
Sen kommer ett inslag om ett av Modjars första drag vid makten. Att ändra den ungerska konstitutionen så att en premiärminister bara kan sitta i två mandatperioder. Det gör det omöjligt för Viktor Orbán att göra comeback i den rollen i alla fall. Något Mario är positiv till. Men att en talesperson för Fidesz i samma sändning får möjlighet att kritisera lagändringen, det gillar hon inte. De ljuger så mycket att hon får hjärtattack av att höra dem, säger hon. Ja, Peter Modjar har alltså lovat att stänga de statligt finansierade ungerska medierna. Vissa trodde till och med att det skulle hända samma dag som han svors in. Problemet för Modjar är bara att det sannolikt vore olagligt att göra det, eftersom public service-medierna enligt lag har ett ansvar att rapportera i Ungern. Oavsett så har hittills inget hänt. De flesta chefer och anställda jobbar kvar som vanligt. Men efter regeringsskiftet har rapporteringen ändå ändrat karaktär och blivit mindre Orbán-vänlig. Det säger den ungerska medieforskaren Veronika Kövesti.
It was really interesting to see that the state media almost immediately changed its tone.
Tidigare var det omöjligt att tänka sig att de statliga medierna skulle använda källor som inte går i linje med deras egna politiska mål, säger de.
Couldn't imagine this before because they usually use sources from their own media outlet or something that is alignment with their political goals, but they started to include more liberal or independent media outlets as sources and they started to report on Peter Magyar.
Och hon tror att det beror på att de känner sig mer fria nu, säger hon. Att det faktiskt finns journalister inom ungerska public service som velat arbeta mer balanserat, men som inte kunnat göra det förut.
It is hard to say, but I think they feel more free to do that.
Det är alltså bara försiktiga förändringar som kan skönjas så här långt. Långt ifrån den totala nedmontering som Modjar utlovade i den där tv-studion efter valet. Men frågan är kanske inte om utan när Modjars storslägga kommer. Och på de statliga medierna är oron stor. Jag fick tag på en person från insidan som kan berätta hur snacket går nu där inne på ungerska public service.
Anxious and uncertain, I would say. I think these two words sum it up pretty well.
32-årige Istvan Beresnai jobbar som redaktör på de statliga mediernas onlineupplaga. Enligt honom är många just nu väldigt oroliga för att bli av med jobbet de Peter Modjar gör allvar av sina planer.
Also there was an interesting moment last week because the editor in chief resigned.
Han berättar att hans chefredaktör nyligen sa upp sig helt plötsligt utan ett ord. Han bara försvann.
Without a word basically to anyone.
Vissa på redaktionen försöker nu anpassa sig till den nya politiska verkligheten, berättar Istvan och rapporterar mer positivt om landets nya ledarskap.
Some of them try to accommodate to the new reality, if we can say it like that, so that there's a new party in power. Basically, they write good things about them.
Jag och Istvan träffas på ett torg långt från hans arbetsplats invid en fontän i centrala Budapest. Istvan vill inte att kollegorna ser när han gör intervjun, för på sistone har han gjort sig till något av en paria på redaktionen och hans arbetsuppgifter har tagits ifrån honom.
So now I'm in kind of an exile.
Okay.
Or having been excommunicated, not fired but kind of put away inside the institution to a secluded place.
Han gav nyligen en intervju till en annan ungersk kanal där han berättade om den hårda politiska kontrollen inne på de statliga medierna.
So I basically talked about how political influence was functioning in the state media, like how the whole system was organized and how a political party influenced what was published and how.
Och nu ses han som ett slags, ja, Judas som mitt i denna turbulenta tid slängt kollegorna under bussen.
You can imagine they don't even greet me when we meet inside the building and it's like as if I was there. So they feel it a little bit like a personal betrayal, I think.
You waited until after the elections to talk about the problems.
Men är det inte lite opportunt att komma ut som kritiker nu efter maktskiftet? Varför gjorde han det inte tidigare, frågar jag.
Yeah, that's a good question. I also one which I also posed to myself because I had some ideas about this also before. It was just probably lack of determination and courage.
Han önskar att han hade haft modet att göra det tidigare, säger han utan att riktigt svara på frågan. Istvan är även svävande när jag frågar varför han, som uppenbarligen varit kritisk till propagandan, ändå valde att söka sig till de statliga medierna, faktiskt så sent som 2025.
So for me it's a bit of a complex question because on the one hand I
started. Han ger huvudsakligen tre skäl till det. Det ena var att han hade fått ett löfte om att arbeta under en ny chef som lovat en högre grad av oberoende, säger han. Det andra var att hans karriär gått i stå på den stora nyhetssajten Index som också har ett hårt kontrollerat Orbán-vänligt narrativ. Men han säger att han också var väldigt nyfiken på hur det funkade inne på statsmedia.
Also, I was a bit curious to be honest, like because I saw it from the outside how the MTVA, the state media works.
Och Istvan säger att han blev lite förvånad när han började. Nyhetsarbetet var mycket mindre kontrollerat än han hade trott, mer oorganiserat. Men när stora politiska möten ägde rum kunde det hända att det kom uppifrån exakt hur nyheten skulle vinklas.
What words you have to use in the titles for example, what narrative have to use.
Han tror att de flesta som jobbar på de statliga medierna i Ungern stödjer Orbán, men inte alla.
But there's also this factor of you need to work somewhere.
Vissa behöver ju faktiskt bara ett jobb, säger han. Istvan tror det går att skapa ett oberoende public service, men han tror att det finns en risk att pendeln nu svänger för snabbt åt andra hållet.
It's definitely possible to create an independent state media, I think, but I think this is a realistic risk that that the coin will simply flip to the other side.
Modjar-sidan kan, om den vill, skapa en mildare version av Orbáns propagandaverktyg, tror han. Och problemet är att många i samhället inte kommer motsätta sig det, givet hur trött man är på Orbán-propagandan man hört i 16 år, säger han.
If they want to, they can do some kind of less hardcore propaganda in the state media. And the society probably won't really have a problem with it because everybody will say that you saw what happened to Orbán, this is nothing compared to that. And I just hope that this doesn't happen.
Och vi kommer återvända till Ungern, men det finns ju länder som har färsk erfarenhet av det där Ungerns regering nu står inför. Att försöka återställa landets demokratiska institutioner. Inte minst just public service. Och i Polen har man nu gått hela varvet runt från att nationalkonservativa Lag och rättvisa tog makten 2015 och bytte ut stora delar av public service till maktskifte 2023 då Liberalerna under Donald Tusk kom tillbaka. Och vi ska ta oss till Warszawa för att höra hur det här gick till från de som upplevde från insidan. Sveriges Radios Östersjökorrespondent Felicia Hassan har träffat två polska journalister som stått på varsin sida i den här kampen om polsk public service. Och när Lag och rättvisa vinner makten 2015 är Samuel Pereira en av de unga konservativa reportrar som anställs på Polens public service när de vill stöpa om statsmedia i en ny form.
Samuel Pereira, dziennikarz Polski 24, wydawca.
Och där fick han en väldigt framträdande roll på huvudkanalen TVP Info som bland annat programledare, redaktör och utgivare för några av kanalens allra största nyhets- och opinionsprogram.
How do you remember those very first month?
First month. To był trudny czas, bo nie ma co też ukrywać.
Och att komma till TVP Info, säger han, var både svårt och tillfredsställande. Svårt eftersom i princip hela ledarskapet och många av de anställda journalisterna, precis som han själv, var just nya och hade tillsatts på väldigt kort tid. Men tillfredsställande eftersom, säger då Samuel Pereira, vi fick vara med och skapa något helt nytt.
Ja, på vilket sätt då?
Ja, men enligt Samuel Pereira så hade nämligen alla de tre stora mediekanalerna i Polen, inklusive TVP, innan 2015 ett väldigt liknande utbud och politisk profil. De var enligt honom då vänsterliberala elitprojekt.
Podwójne wybory, wybory prezydenckie, wybory parlamentarne.
Men Lag och rättvisas jordskredsseger, som det verkligen var i både president- och parlamentsvalet 2015, visade, menar han då, att det fanns en stor majoritet där ute i landet som suktade efter något annat. Efter en konservativ kanal som breddade det här polska medieutbudet och kunde erbjuda ett alternativ till de liberala mainstream-medierna.
Właśnie te media miały raczej profil antyprawicowy albo przynajmniej nieprawicowy.
Och gjorde de det då?
Ja, det beror på vem man frågar. Men enligt Samuel Pereira så var det som de gjorde med public service att helt enkelt med väljarnas starka mandat i ryggen, som man säger, bryta en mångårig skev mediedominans som lutade enligt honom då tydligt åt vänster, för att istället skapa ett mer pluralistiskt medielandskap där även konservativa röster fick komma till tals.
Yeah, against the mainstream. Yeah.
TVP fick också under den här tiden väldigt skarp kritik för att successivt förvandla kanalen mer och mer till Lag och rättvisas eget propagandaorgan, som i flera fall publicerade direkta lögner om sina politiska motståndare på bästa sändningstid.
Generalnie oczywiście się z tym nie zgadzam, ale to wiadomo, że są sytuacje, w których...
Och Samuel Pereira säger faktiskt, eller han erkänner att visst, gjorde vi säkert en del misstag. Men generellt så håller han inte med om att de skulle ha blivit ett propagandaorgan för Lag och rättvisa. Men det ska också sägas att Samuel Pereira själv har blivit dömd för att ha förtalat en liberal politikers mamma i en artikel från 2019, alltså under sin tid på polsk public service.
Jej właśnie aktywności politycznej.
Sen så säger han också att den här rättegången och domen är politisk.
Okej.
Men 2023 så får Samuel Pereiras tid på TVP Info ett abrupt slut.
Donald Tusk has been sworn in as Poland's new prime minister this morning.
För då röstas nämligen det nationalkonservativa Lag och rättvisa bort och Polen får en ny liberal regering under premiärminister Donald Tusk.
Just det.
Som då går ut hårt för att snabbt införliva ett av sina allra viktigaste vallöften, att, som de själva uttrycker det då, befria TVP från politisk propaganda och återställa ett oberoende public service. Och inom loppet av några få väldigt tumultartade dagar sparkas sedan stora delar av public service ledning. Nya chefer anställs, men när de sedan anländer till det stora TV-huset i Warszawa för att börja jobba, då möts de av parlamentsledamöter från Lag och rättvisa som tillsammans med anställda på public service ockuperar byggnaden och vägrar lämna. Polis tillkallas samtidigt som tv-sändningar avbryts och TVP Infos nyhetssajt stängs ner.
After rushing on set, the presenter explains to viewers that the channel has been taken off air before being ushered away himself.
Och mitt i den här dramatiken så befinner sig då Samuel Pereira. Och han beskriver det som att det var som att vara med i en film.
Zaczyna się wymiana ochroniarzy, no po prostu jak w jakimś filmie.
Och han själv hade personligen ansvar för flera av de program som helt plötsligt slutade sändas.
Sam nie włączenia sygnału, na przykład, tak?
Han beskriver hur anställda ringde och frågade om de skulle komma in till redaktionen eller om de hade ens kvar sina jobb och vad det var som hände. Och Samuel Pereira säger att han hade inga svar. Det var en väldigt svår och förvirrande tid.
O tyle skomplikowane, że w momencie, w którym tak się wtedy stało.
Dessutom, säger då Samuel Pereira, så undrar han fortfarande hur en regering, alltså Tusk-regeringen då, som gick till val på att värna fria medier och rättsstatens principer, kunde genomföra en så i hans ögon uppenbart illegal kupp bara för att man inte höll med om det som publicerades.
Så när Tusk tar över makten så säger han att han vill återställa public service, men han går liksom väldigt hårt och snabbt fram, kan man säga. Gör han i princip det som Lag och rättvisa gjorde då när de
fick makten, alltså byter ut public service liksom i ett slag.
Ja, alltså det här sättet som Tusks regering gjorde det här på, hur man tog kontroll över public service igen, har fått väldigt hård kritik och bedöms också av många som högst juridiskt tveksamt. Men samtidigt så finns det förstås de som, till skillnad från Samuel Pereira då, inte ser på de här dramatiska dagarna i december 2023 som en kupp, utan snarare som en sorts befrielse av public service. För i precis samma tv-hus som för knappt 3 år sedan ockuperades av Samuel Pereira och hans kollegor, så är verklighetsbeskrivningen idag en helt annan.
I believe the second person in Polish television to be fired by Law and Justice in 2016.
Jag var där och träffade Maciej Tchaikovsky, som är programledare och redaktör på Polens motsvarighet till Rapport, kan man säga, nyhetsprogrammet 1930.
For 5 years.
Och han var anställd på TVP Info även innan 2016, men var en av dem som väldigt snabbt fick sparken när Lag och rättvisa tog över makten.
It was purely political. Political decision.
Alltså han byttes ut mot Samuel Pereira.
Ja, lite så kan man se det. Och enligt Maciej Tchaikovsky själv så var den enda motiveringen till att han då fick sparken att han inte längre passade in i den nya ledningens vision för TVP Info. Med andra ord, säger Maciej Tchaikovsky själv då, så visste de att han aldrig skulle gå med på att arbeta i deras propagandamaskin.
That we know that you are not going to be part of our propaganda tube.
Och till skillnad från Samuel Pereira så menar alltså Maciej Tchaikovsky att den här omställningen av Polens public service efter 2023, det som Samuel Pereira kallade för en kupp, den menar han har varit lyckad.
I think you cannot compare at all. Because we are not propaganda tube.
Det går knappt att jämföra då med nu, säger Maciej Tchaikovsky. Vi som jobbar här nu rapporterar om alla ämnen, vi ljuger inte och vi lägger inga egna värderingar i de nyheter som vi presenterar.
There is no suggestion either way, ever.
Men finns det de som anklagar TVP för att fortfarande vara politiskt eller partiskt nu, fast åt andra hållet, eller?
Ja, de anklagelserna är ganska vanliga i Polen idag. Men det där håller inte Maciej Tchaikovsky med om.
We really try to be very impartial and fair. And we ask super difficult questions to the government.
Men däremot så finns det ett försvarande faktum, som är att de dagligen bjuder in politiker och opinionsbildare från den konservativa och nationalistiska sidan av politiken. Men de vägrar enligt Maciej Tchaikovsky att komma till TVP Info idag.
They refuse to come. We invite them. They don't want to come.
Det låter ju nästan som att den här kampen om TVP fortfarande pågår idag.
Mm. Det kan man verkligen säga. Och de här minst sagt tvära kasten när det gäller tonen och innehållet i kanalerna, beroende då på vem som regerar i Polen, har också fått stora konsekvenser för både tittarsiffror och det polska folkets förtroende för public service. En växande majoritet av polackerna väljer idag privata alternativ före TVP. Och störst just nu är faktiskt den konservativa kanalen TV Republika, som kan jämföras med ett polskt Fox News.
Okej, så det låter som att den här politiseringen, eller vad man ska kalla det, av public service har gjort att de helt enkelt tappat publik både till vänster och höger.
Ja, men precis. Man väljer idag i Polen mer aktivt vilken kanal man tittar på, beroende på just partitillhörighet. Och enligt Maciej Tchaikovsky på TVP Info så är just det här raserade förtroendet en av de absolut svåraste utmaningarna framåt för honom och hans kollegor.
And to restore the trust, that is incredibly difficult process, and this is long-term process.
Men han säger också att om vi inte kastas ut igen efter nästa val, så tror han att de kan vinna tillbaka det.
I'm here and I believe that it can be done.
Ja, ett riktigt skadeskjutet public service i Polen i spåren av den politiska dragkampen där. Och kanske går den ungerska motsvarigheten samma öde till mötes. Men om många polacker och nu ungrare slutat bry sig om public service så finns det ett annat problem som tydligt skakar demokratin som de verkligen vill och kräver att politikerna ska ta tag i. Korruptionen. Att röja upp i korruptionsträsket har varit ett av de vallöften som betytt mest för Peter Modjar som lovat att ta tillbaka det där som han menar har stulits av det ungerska folket.
We're at Duder Park, that's the name. The construction going on is real estate, residential real estate being developed.
Kring en park i centrala Budapest reser sig två massiva halvfärdiga kontorsbyggnader. I parken ligger en nylagd gräsmatta, tät som en golfgreen.
It's interesting because the owners of the projects and the people behind it are cronies of Orbán government.
Det ena huset byggs av en av Ungerns rikaste oligarker, István Goráncsi, som också är nära vän till Orbán.
You see the sign, market, property market is his company.
Vem som äger den andra byggnaden är okänt, men sannolikt är det Orbáns svärson genom en obskyr riskkapitalfond. Det berättar Sándor Lederer som driver organisationen K-Monitor som kartlägger korruptionen i Ungern.
So there is this private equity fund which is very likely connected to Orbán's son-in-law.
Enligt Sándor Lederer är de här projekten typexempel på Orbán-versionen av korruption. Det är sällan kontanter i en svart väska. I Ungern är uppläggen mer avancerade. Det är ofta affärskontrakt som skrivs utan öppen konkurrens och insyn, ofta mellan staten och privata aktörer, där det offentliga köper till överpriser och säljer till underpriser.
Here it's much more orchestrated and the transactions in most cases are not that direct.
Här i Dürer Park såldes offentlig mark till Orbáns krets för att bygga projekt och sen sälja tillbaka dem till staten.
The goal is to channel out public funds to family and friends. That's the, you know, basic aim.
Hela syftet är, enligt Sándor Lederer, att kanalisera pengar från staten till Orbáns vänner. Och målet har under Orbáns tid vid makten varit ett, att skapa en ny samhällselit i Ungern.
You know, that was kind of a central operational aim of the Orbán government, to basically transform its political power into economic power and build these oligarchs which are very people very close to the prime minister and his circles.
En elit som kan fortsätta styra och ställa i landet även om Orbán förlorar makten.
So that they are not only politically important actors in the country but economically important actors.
För medan Peter Modjar presenterar sin reformagenda fortsätter kontorsbyggnaderna här i Dürer Park att växa på höjden. Men Sándor Lederer tror ändå att Orbáns oligarker nu börjar se sig om över axeln.
These guys I think probably fear now for, you know, their freedom, personal freedom and also for the wealth that they have built up.
Det finns obekräftade rapporter om att vissa av dem planerar att fly landet eller redan gjort det, som Orbáns dotter och svärson. Och banker har rapporterat försök att flytta tillgångar till utländska konton. Peter Modjar har öppet pekat ut enskilda oligarker och uppmanar skattemyndigheter och åklagare att frysa deras tillgångar och genomföra gripanden. Något som vissa menar är att lägga sig i rättssystemet och gå utanför en premiärministers mandat.
I think the style can really or can in that sense be a reason for concerns.
Sándor Lederer ser Modjars ledarstil som lite bekymrande, men han säger också att Modjar i princip bara kommunicerar det miljoner ungrare känner.
I think he's communicating to some extent basically citizens' demands.
För förväntningarna är stora på att Modjar ska utkräva ansvar från de som berikat sig under Orbán.
There's an extreme high expectation from the society that these guys are held accountable.
Så stora att Modjar inte har råd politiskt att inte leverera på det löftet.
And if this doesn't happen, there's gonna be really big disappointments. I think the government cannot afford letting these people go, letting these people run.
Och med den 2/3 politiska majoritet som Peter Modjar och hans parti Tissa skaffat sig finns det inga ursäkter för att misslyckas, tycker Sandor ledare.
Here they have a 2/3 majority, so now it's really on them. They can't blame anybody else for not being able to do this kind of transformation to a democratic society that they were promising.
Så för att återupprätta demokratin i Ungern så att landet lever upp till sånt som fri press, att statliga medel inte gynnar politikernas vänner och att rättssystemet inte styrs av vad regeringen vill, så måste den nya ledningen nu snabbt visa att de vill förändra systemet. Och Ulrika Bergqvist, att Modjar och hans parti fick så stark majoritet i parlamentet gör ju det där enklare.
Mm. Och jag fick tag i en ungersk forskare som hoppas på ett uppsving för demokratin nu. Men samtidigt ser en fara med den ungerska modellen eftersom den återigen ger ett parti väldigt mycket makt.
Under Hungarian law, with 2/3 majority, you can do anything.
Skribenten och juridikforskaren Beato Baku påpekar att 2/3 majoritet i parlamentet ger i princip obegränsad politisk makt i Ungern. Och nu har alltså den flyttats från Orbán och hans Fidesz till Peter Modjar och hans parti.
So it's hopeful in a way that now they are in a position that they can change this fundamental constitutional setting what Fidesz has created and tailored for its own political interest.
Under Viktor Orbáns 16 år långa styre har han och Fidesz monterat ner demokratin utan att bryta mot lagen, säger hon, och gjort detaljerade tillägg till konstitutionen som gynnat den egna politiken, som att förbjuda information kring homosexualitet till barn och ungdomar. Det här är inte sånt som hör hemma i en konstitution, säger juristen Beato Baku.
They always amended the constitution with very detailed rules.
Och den här typen av lagändringar är ju också en del av varför EU kritiserat Ungern under Orbáns tid vid makten. Nu har Modjar och hans parti alla möjligheter att ta bort de mest kontroversiella lagarna och liksom rensa upp grundlagen. Men att det ungerska systemet funkar på det här sättet skapar en obalans där ett parti snabbt kan just bryta ner demokratin, säger hon. Och det Beato Baku hoppas på är att Modjar och hans parti ska våga förändra systemet så att regeringen också blir beroende av oppositionen.
Ge sig själva mindre makt, helt enkelt.
Ja. Men vem vet hur länge det är just de som har det här övertaget i politiken? Valet nu visar ju att man också kan förlora. Och om Ungern verkligen ska bli en demokrati måste fler röster höras än bara de som skriker starkast för stunden, menar Beato Baku. Men utmaningarna i Ungern är också större än bara lagstiftningen. För som vi hört har Orbán under sina 16 år vid makten aktivt jobbat för att placera partilojala personer på viktiga poster i samhället. Och det här har gjort att självständiga institutioner som liksom ska hålla koll på att politikerna inte driver igenom något som strider mot grundlagen inte har skött sitt jobb utan varit politiskt styrda.
Independent institutions which are supposed to be independent have been worked under political pressure, so they couldn't really work independently.
Fidesz har handplockat partilojala domare som sitter på viktiga poster i författningsdomstolen till exempel.
Och Peter Modjar har ju uppmanat domare och andra som tillsatts av den tidigare regeringen att själva lämna sina poster.
Ja, Allt från presidenten som är Orbán-trogen till domare i författningsdomstolen och det råd som tillsätter ledningen i public service. Det här är långtidsuppdrag och om de sitter kvar på de här posterna kommer Modjer inte lyckas förändra något i grunden. Och det som står på spel nu, det är vad han gör om de vägrar flytta på sig.
So at the end of May or early June, we will see what happens because these officials were faced a deadline of the 31st of May to resign. Of course, neither of them have resigned so far, and I don't know if they will.
Peter Modjar säger att han har en plan för hur han ändå ska lyckas med det. Så vi får väl se hur det går.
They have not yet specified, but they definitely have ideas and plans for that.
Men en sak som har varit intressant att följa de här veckorna nu, säger Beato Baku, är att de här institutionerna faktiskt försökt anpassa sig efter den nya politiska situationen nu.
So the prosecution starts investigations for cases which they didn't do under the Fidesz governments because they were politically, you know, delicate cases, corruption related to politicians, and now suddenly they started to investigate.
Efter 16 års stiltje har de börjat jobba. Vi ser hur de tar sig an känsliga fall som sånt som rör just korrupta politiker och affärsmän. Modjar och hans parti TISA står nu inför samma frestelse som Orbáns Fidesz, påpekar hon. Och det gäller att de inte faller i fällan och använder makten för att gynna sina egna intressen istället för demokratin.
I mean, this constitution was changed many times, and now it should be amended in order to return to a more neutral framework for a liberal democracy.
Så Peter Modjar lovar alltså mycket, precis som den polska regeringen gjorde 2023. Men som vi har hört så har det varit minst sagt svårt att leva upp till de där löftena i Polen. Felicia Hassan, Östersjö korrespondent, varför är det så svårt att återställa en skadeskjuten demokrati?
Ja, men det där är ju verkligen en av knäckfrågorna här. Och för att försöka förstå just det så stämde jag träff med en person som har följt utvecklingen i Polen mycket nära. Han heter Daniel Tills och är reporter och redaktör på den engelskspråkiga polska nyhetssajten Notes from Poland.
Tusk's promise was twofold. Was first of all to effectively reverse everything that peace had done with public media and the judiciary, and then also to legally hold to account those who were responsible for abuses of power, corruption.
Och precis som vi var inne på tidigare så var återtagandet av public service bland det allra första som Tusks regering satte tänderna i efter valet 2023. Och enligt Daniel Tills så lyckades man faktiskt med sitt mål att återta kontrollen över TVP. Men samtidigt så skedde det genom en del minst sagt kontroversiella och juridiskt ifrågasatta metoder som i vissa fall också har bedömts olagliga i domstol.
Some of those methods have been found to be unlawful by courts, but others.
Och sen vad gäller rättsstatens principer och återupprättandet av fria oberoende domstolar som ju också var ett löfte, så säger Daniel Tills att det egentligen inte har hänt någonting sen 2023.
In the judiciary, almost nothing has changed since Tusk came to power.
Man har flera gånger försökt från regeringens sida att lägga fram nya lagar och förändringar av bland annat domstolsväsendet. Men i Polen är det ju så att landets president har vetorätt mot nya lagar. Och både den tidigare presidenten och den nuvarande är allierad med oppositionen, alltså det nationalkonservativa Lag och rättvisa. Så varje gång regeringen har försökt att driva igenom förändringar av rättssystemet så blockeras de helt enkelt av presidenten.
By Duda, the previous president, or by Nawrocki, the current president. So in the
okay, judiciary. Det enda löfte man egentligen lyckats uppnå då är att återta kontrollen över public service. Och det gjorde man genom juridiskt tveksamma metoder och på laglig väg så verkar man inte komma framåt alls i Polens fall då, eller?
Nej, faktum är att Donald Tusk själv, alltså Polens nuvarande premiärminister, har sagt att för att kunna återställa rättsstaten så kan det krävas åtgärder som till och med bryter mot lagen.
Yeah, so this is Tusk himself said that to restore the rule of law, sometimes we'll have to take actions which some people will regard as violating the law.
Okej, det låter lite motsägelsefullt nästan.
Ja, men med det så menar Tusk att lag och rättvisa har så att säga medvetet riggat systemet på ett sånt sätt som gör det omöjligt att återställa ordningen utan att då bryta mot lagar och regler.
We're designed to make it impossible for a new government to.
Så hur försvarar Tusk och hans regering att de själva nu tänjer på gränserna då i demokratins namn?
Jag fick faktiskt chansen att fråga om just det där när Polens justitieminister Waldemar Czurek var på snabbvisit i Stockholm för några månader sedan. Och han svarade mig med en metafor.
Odpowiem przykładem mojego chirurga, lekarza.
Tänk dig, sa han då, ett brutet ben som har läkt ihop på fel sätt. Det gör konstant ont och funktionen i det här benet blir sakta sämre och sämre.
Ręka krzywo się zrosła i on dzisiaj już nie może ją ruszać.
Det enda sättet att då återställa benet är att bryta det igen, men under kontrollerade former, under ständig bevakning av professionella läkare som då ser till att det här benet läker ihop igen, men den här gången på rätt sätt.
Zespołu chirurgów, którzy ją nastawią, a później będzie rehabilitacja wiele miesięcy.
Så det viktiga, Filip, enligt Polens justitieminister Waldemar Czurek, det är alltså målet att läka det brutna benet, inte hur man når dit.
Więc bardzo ważny jest cel, w jakim my dokonujemy przywracania działania prawa.
Det låter ju väldigt svårt allting. Finns det någonting som Ungern kan lära sig av det polska exemplet, skulle du säga?
Ja, och länderna är ju inte helt jämförbara. Till exempel så har ju inte presidenten samma vetomakt i Ungern som han har i Polen. Men enligt Daniel Tills så finns det i alla fall en sak som Ungern kan lära sig av den polska erfarenheten.
Like revenge against the former system. So.
Och det handlar om hämnd. För i Polen, säger han, så har regeringen och deras kärnväljare varit väldigt hämndlyssna.
Tusks core supporters absolutely want blood. They want peace. Officials to be held to account.
Men bland väljarna i stort däremot, alltså ute i landet, och även bland de som har röstat på Tusk och hans regeringskoalition, så är det där hämndbegäret betydligt mindre. De vill mycket hellre att regeringen ska fokusera på sånt som gör deras liv och det polska samhället bättre.
Rather than constantly focusing on this fight against representatives of the former government.
För lyckas man inte med det där, alltså att göra livet bättre för sina medborgare, ja, då lämnar man i princip öppet mål för sina politiska motståndare att sen vinna tillbaka makten i nästa val. Så det Ungern kan lära sig, läxan från Polen, säger journalisten Daniel Tills, är att försöka hålla balansen mellan det här starka hämndbegäret och att fokusera på det som verkligen förbättrar livet för människor i hela landet.
To balance the desire to hold to account or take revenge against those who were there in the past with actions to actually genuinely improve things.
Vi ska avsluta det här avsnittet i Viktor Orbans hemby. Inte långt från det där godset som Orbans pappa, eller om det nu är Orbán själv, äger. Där står ett annat monument över de 16 åren med Ungerns starke man. En enorm fotbollsarena med vackra läktare i snidat trä, uppförd 2014 bara 20 meter från en annan bostad som ägs av Viktor Orbán.
És akkor volt egy ilyen felszabadulást, az emberek nyugodtabbak, udvariasabbak.
Men även här i Orbánland finns det de som är glada över att en ny era i Ungern kommer. Judith, som stannar med sin cykel, tycker stämningen i hela landet har förändrats. Hon själv har till och med blivit trevligare i trafiken, säger hon.
Máshogy közlekednek, én nagyon-nagyon sokat vezetek Pesten, és saját magamon látom, hogy én például ki soha életemben beengedtem a taxis. Tehát ilyen előzékenyebbek, mindenki jobban mosolyog.
Tidigare brukade Judith inte säga att hon kom från Ungern när hon var utomlands. Hon brukade hitta på att hon var sloven för att hon skämdes, berättar hon. Men nu är hon stolt över att vara ungrare igen.
And do you feel proud now?
Bizonyán, igen. Igen, én nagyon büszke vagyok most magunkra.
Du har lyssnat på Konflikt. Reporter var Felicia Hassan, producent Ulrika Bergqvist, tekniker Lisa Abrahamsson och jag heter Filip Kotsamboikidis. Och glöm nu inte att trycka följ på Konflikt i Sveriges Radio-appen så att du inte missar något. Vi hörs!